When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Egentligen tänker man ju säga att ni sitter här och käkar liksom, ja, så här praktmåltid och dricker champagne och sånt där.
Så brukar det ju vara när vi var hemma innan det blev podd. Då var det ju alltid middag och då är det alltid någon gryta som kokar. Och sen så blev det snack och sen så var det typ politik, sex och integration.
Och livet. Och livet.
Men säg inte det högt än, så att, för då... Det tar ju bort liksom halva motivationen att komma hit. Ja.
Att du inte får champagne.
Ja, och middag och allt det.
Det är bara det att det är inte så roligt när man tuggar i micken. Det uppskattas inte av många.
Sen är det beroende på vilken gäst vi har, så bjuder vi på olika typer av, alltså det som det associeras. Jag tänker, du har varit 5 år i fångenskap. Vatten är det bästa. Det är väl tillräckligt.
Man blir bortskämd väldigt fort. Alltså. Ja. Tyvärr är det så. Men jag menar, alla har ju varit hungriga och frusit och allt så här liksom. Och då är det ju första glaset vatten eller liksom när man kommer in i värmen. Det är ju det bästa som finns. Och sen har du druckit 2 glas vatten så är du liksom ganska nöjd.
Då vänjer man sig så snabbt alltså.
Ja, men det var ju som när vi firade Ramadan. Jag menar, första glaset vatten var ju underbart. Mm. Men så lärde man sig ganska snart att inte skälpa i sig liksom 10 glas, för då mådde man ju dåligt. Det var ju massa juice och grejer. Så här.
Just det.
Då blir man ju dålig i magen. Ja.
Mustafa, som muslim, har du firat Ramadan?
Ja, men vi hade ju Ramadan varje månad. Det är klart.
Har du fastat?
Varje månad också. Det var
hela månaden var det ju liksom Ramadan.
Men barnen behövde ju inte fasta.
Nej, barnen behövde inte fasta. Men man gjorde det ändå för att det var coolt. För att man ville härma föräldrarna. Mm. Men det höll i sig till 11:00. På dagen. Ja. Sen följde man ju för det. Och föräldrarna var ju väldigt förlåtande. De ville ju inte att man skulle göra det.
Visst var det mysigt att jag minns att man brukar liksom väckas mitt i natten. För, liksom, det var ju mitt i natten för barnen, för att då skulle alla få äta och då var det som en fest på natten. Det tyckte jag var skithäftigt. Det var en häftig upplevelse.
Man gick och la sig från en fest och så vaknade man till en ny fest. Aha.
Det var mysigt.
Ja, men det bästa var just att bryta fastan med familj och släkt. Och grejen är att det blev ju för mycket mat. Det blev alltid för mycket mat. Så jag tror inte att de rika familjerna som fastar, jag tror inte de gick ner i vikt under Ramadan. Nej, men på riktigt. För att det är rätt mycket mat man får i sig på morgonen när solen går upp och rätt mycket mat man får i sig när solen går ner. Mm.
Så det är inte så svårt att fasta, alltså när man vet att det finns mat på slutet av dagen. Det är typ första 2 timmarna och sen vänjer sig kroppen, sen håller kroppen tyst. Eller så är det för mig i alla fall.
Nej, men jag håller med.
Det är skitenkelt att fasta. Så vad är den här grejen med Ramadan att man ska lajva att det är svårt?
Nej. Det var ju ute i öknen då. Ja. Så vi körde ju det på riktigt då. Ja. Alltså det var ju törst.
Fick man inte ens dricka vatten heller?
Nej, men det får man ju inte.
Jag fick dricka vatten.
Vad sa du?
Det visste inte jag heller. Alltså jag visste inte så mycket om
det. Det är ju där som fastan liksom fuckas upp. För utan mat är vi ju vana. Alltså men vatten, vi måste ha vatten. Ja. Så i Pakistan, Afghanistan inte dricka vatten på hela dagen.
Det är,
i
den värmen. Fucked up.
Det är inte bra.
Jag måste bara vara jävligt tydlig. Jag menar, det är töntigt att lajva fasta när man bor i civilisation. Inte i fångenskap ute i öknen. Det var inte det jag jämförde med. Det där klarar jag av.
Det var faktiskt det värsta. För det var ju på sommaren också. Mm. Så att somrarna var ju bara liksom ett enda långt. Alltså man var så mosig i hjärnan så man kommer inte ihåg ens hur jobbigt det var. Liksom. För det var ju liksom en oändlighet. När man stod inför sommaren så hade man en viss fasa. Liksom. Det var då man ville därifrån. Mm. Och försöka fly och så här. Liksom. Man var desperat. Man, inte en sommar till. Det tänkte jag varenda år. Liksom. Inte en sommar till. Och så kommer ju fasta ner det. Och det är liksom... bara all livsglädje bara försvinner.
Som redan fanns en livsglädje innan.
Man får liksom inte, man bara ligger och är mosig hela tiden. Alltså, och sen när man har fastat och får dricka lite vatten, man är så utmattad liksom, så att det tar långt in på natten innan, och det är ju fortfarande varmt. Liksom. Mm. Så långt in på natten så man får inte de där timmarna liksom, när man kan leva upp lite på sommaren, utan då är det bara liksom, plåga dag in, dag ut. Och det är liksom tär på en, livsglädjen bara liksom sjunker.
Hade någon av de andra lättare för fasta, alltså ni tre, det var ju holländaren och sydafrikanen?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror aldrig vi pratade om det, utan vi bara led
tillsammans. Vi satt inte och liksom gnällde tillsammans om den här jävla Ramadan igen.
Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde militärtjänst.
Det var nog underförstått. Liksom. Det var inget att snacka om.
Jag kommer ihåg när jag gjorde militärtjänst så hade vi överlevnadsvecka. Och det var närmsta Ramadan man kan komma. Det var en vecka som inte vi fick någon mat. Och sen fick vi vara i skogen och leta efter vår egen mat. Det fanns ingen mat. Men jag kommer ihåg att på kvällarna så satt vi alltid och pratade om mat. Vad man skulle äta för mat när man kommer hem. Jag kommer ihåg på min lista var så här Mongolian barbecue och sen korv med pinnbröd. Ni hade ingen lista.
Jo, alltså han holländaren var ju sån. Mm. De gjorde ju så hela tiden. Mm. Alltså jag ser ju alltid Jack holländaren som att han var den mest normala av oss. Mm. Han gjorde ju listor. Mm. Dels började han ju med liksom, när vi hade blivit tillfångatagna. Det gjorde mig helt vansinnig. Gjorde listor på liksom, sådana här semestermål som man vill åka framöver. Liksom. Mm. Och jag bara, det blir ju inget mer semester. Nej. Jag vill ju prata om liksom, vad gör vi om det börjar smälla liksom? Vad gör vi liksom, ska vi ha en plan liksom? När så sitter de där, vill inte göra det. Och det var ju samma sak, listor på mat liksom, det första jag ska äta när jag blir fri så här. Och den frågan är ju skit, den får jag ju väldigt ofta. Vad vill du äta liksom? Jag vill ju bara prata med vettiga människor liksom.
Johan, det är en sak som jag har velat ställa frågan sen jag hörde din historia, och det är det här. Vad jag förstår så levde du ett med vanligt svenssonliv här hemma i Sverige. Du hade varit utbytt, eller du har studerat utomlands. Du hade träffat en flickvän, va? Gwen.
Mm.
Gwen. Och sen så när du flyttade hem så följde Gwen med, och ni var ju tillsammans. Mm. Men mitt i det här så bestämde du dig för att du skulle åka iväg på en resa utan henne. Och jag bara liksom, jag har många gånger undrat så här, hur fan tänkte du där? alltså fan, så jävla pissigt, osolidariskt.
Ja,
också det... uppifrån ditt jobb.
Det skiter jag i. Man lämnar inte någon.
Okej. Hon hade ju börjat liksom, hon började ju på så här svenska för
invandrare. SFI, svenska för invandrare.
Och undervisade lite kinesiska och liksom så här hankades fram, och sen fick hon ju riktiga jobb.
Ja.
Och då kände jag att jag hade liksom jobbat ett tanken var ju att vi skulle komma tillbaka till Sverige så hon fick lära känna min familj och lite så här, liksom testa att bo i Sverige lite. Och sen min tanke var ju att vi skulle leva i Asien.
Aha, okej, det var så det var tänkt.
Men sen när hon, liksom hennes karriär kom igång så ville hon ju satsa på det i några år till i alla fall. Och jag kände väl att jag var redo för nytt.
Och då, när du säger att du var redo för nytt, hade ni gjort slut då? Eller?
Nej, nej, nej. Men alltså jag hade ju inte tänkt vara borta i 5 år om man säger så.
Nej, hur länge hade du tänkt att du skulle vara borta då?
Först ett halvår och sen kanske ett halvår till.
Okay, ett
så det
år.
Är ju ganska långt. Ja. Ja, visst. Mm.
Vad hade hon att säga om dina planer? Dina reseplaner?
Ja, alltså hon... Hon var väl inte överförtjust egentligen.
Nej.
Men vi var liksom ganska oberoende av varandra. Eller i alla fall inbill tänkte jag mig liksom att hon kommer ju klara sig bra. Liksom. Mm. Och det kanske är bra också. Och det kändes lite som att hon var lite beroende av mig. Liksom, som att jag kände mig mer hemma här i Sverige. Och så här liksom, att det kanske skulle vara bra för henne. Liksom. Men det pratade vi inte om så här. Men det blev ju den effekten faktiskt.
Ni hade ju varit ihop i 10 år va? När du åkte. Eller 6 år eller någonting.
Nog närmare 6 tror jag.
Det var ju inte så här en ny acquaintance här. Vi har varit ihop ett halvår, nu ska jag dra iväg ett halvår. Ni var ju väldigt nära varandra så som jag förstått det.
Ja, men ändå liksom så att... Ja.
En sak som slog mig när jag tittade på den här dokumentären på SVT, det är att hon säger att de frågar dig hur länge du ska vara borta och du säger att du inte vet.
Ja, det visste jag inte riktigt. Men det var inte 5 år liksom som var underförstått. Jo, visst, det är liksom en avvägning. Liksom. Vi hade inga barn. Alltså, det var ju någonting som jag ville göra. Liksom.
Alltså, var det
liksom... Visst, det är själviskt så. Jag har fått höra det. Samtidigt så liksom ska man, låt säga att jag hade inte gjort det här då. Att hon hade tvingat mig att vara kvar. Liksom. Det, antingen så gör vi slut liksom, eller så stannar det. Det hade inte varit bra för relationen heller om man säger så.
Nej, du hade ju blivit bitter. Du hade gått och tänkt så här, vad det du har potentiellt missat.
Ja, sen kanske man gör slut ändå liksom, ja. I sådana här förhållanden.
Absolut.
Det är inte säkert det liksom räcker. Jag tänkte, jag menar, vi har det här förhållandet så länge det funkar. Vi är fortfarande inte gifta. Mm. Liksom, jag tycker inte det hjälper liksom, att gifta sig. Det är min tanke i alla fall. Jag är ju inte religiös heller. Så att,
jag är på samma bana. Det är symboliskt.
Tanken är liksom, att det blir någonting som tvingar en lite att vara ihop. Och så ska det inte vara, ja. Tänker jag. Men det, jag vet inte. Det är ju också en fin ceremoni, liksom, en fin markering. Och så här, så att,
när du är där och när du har kommit tillbaka, ni är tillsammans igen. Är det någonting du hade räknat med på något sätt? Eller hur oviss var du?
Ja, alltså jag tänkte, jag kände inte riktigt att jag skulle komma hem igen. Alltså det kändes som det höll på, alltså det var många nära ögat liksom, så att det kändes ganska mörkt. Jag försökte ju förtränga också allting liksom där hemma och så att det fanns inte riktigt. Utan vad jag hade framför mig det var ju att jag var tvungen att ta mig därifrån själv. Och att nästa gång då skulle det bli... Alltså jag visste ju liksom att det skulle vara hopplöst. Alltså antingen ta upp ett vapen och försöka ge sig iväg med en bil. För där vi var då sista 4,5 åren, det var ju ren sandöken. Där lämnar man ju spår. Så det fick ju inte vara någon som jagade efter den. Så att det var ju extremt desperat. Samtidigt så var det ju väldigt slappt liksom i de här lägrena. Jag hade ju tiden för mig på det viset. Så tiden för mig på det viset att jag kunde planera och liksom det kom nya grupper och jag kunde utnyttja det. Samtidigt tiden emot mig för att man blev ju sjuk och sen kom ju sommaren, då var helt kört att göra någonting. Och år, liksom perioderna under året när man kunde göra någonting var ganska kort. Och då gällde det liksom att man var frisk. Så det är många saker som var tvungen att stämma. Samtidigt är det ju extremt obehagligt att liksom försöka börja planera och tänka liksom och faktiskt vara beredd att göra de här sakerna.
Det är en sak som slår mig när jag läser boken, som är oerhört liksom, man blir verkligen tagen när man läser det. Men en sak som slår mig är att du verkar oerhört rationell som person. Alltså att liksom, du tar små steg hela tiden, men de är väldigt realistiska på något sätt.
Eller?
Jo, men vänta. Ja. Alltså, det här att du inte har de här och en dag ska jag tillbaka och göra det här, utan du är så här realistisk. Ja, nu ska jag göra det här och om det ger resultat så ska jag göra det här. Har du alltid varit så rationell?
Nej, alltså stundtals var det ju verkligen så. Alltså det var nu måste jag liksom skärpa mig, om man säger så. Det är min berättelse där. Mm. Det är bara min liksom uppfattning om saker och ting. Det är långa perioder liksom när man bara liksom inte orkar. Alltså man har svackor och så här också liksom. Det är svårt att beskriva i en bok liksom de här långa perioderna. Men visst var det liksom så att första året misslyckades jag liksom mina flyktförsök. Jag vågade inte. Och jag kände att där hade jag kunnat förlora livet. Och det och plus det här då att de sköt den här tyske turisten.
Just det.
Och det hade jag med mig liksom att nästa gång måste jag göra det här. Och då blev det flyktförsöket. Och jag kom ju iväg. Och jag gjorde det liksom. Och de blev sura. Och jag på något vis så bara styrkte det mig. Alltså de var inte så jävla malliga liksom. Och belåtna med sig själva. Och de såg ju ner på oss liksom att ni kommer ju aldrig göra någonting. Liksom, bortskämda västerlänningar. Ni kommer aldrig våga. Jag tänkte ju nästan att friheten kanske var 500 meter bort. Men vi skulle aldrig våga kika över krönet liksom.
Johan, om vi backar tillbaka bandet och bara liksom för alla för att försöka förstå vad det är du har varit med om. Du bestämmer för att åka på en motorcykelresa och du åker ner och du är nere i Mali, eller hur?
Mm.
Och där träffar du på andra personer. Bland annat den här tyska killen Mattias, heter han så?
Martin.
Mm. Och sen är det berätta, vad var det som hände där?
Alltså det är ju ingen grej där, overland turism, att man åker landvägen till olika ställen.
Mm.
Så att det finns forum och folk gör ju det fortfarande och har alltid gjort. Vi träffade ju på alla dem redan, alltså uppe i Marocko och i Spanien, för alla åkte samma väg. Mm. Det går inte att åka genom Sahara längre. Så att det var liksom ingen konst. Man träffade ju på massa resenärer, många fler än vad som nämns i boken och sånt där.
Och där är det där du under resans gång som du träffar på Chuck och Steve också, eller?
De träffar vi i Marocko.
Marocko.
På en campingplats. Mm. Och sen stötte vi på dem under vägen. Och sen i Bamako då så gör vi en ny konstellation liksom. Och alla ska upp till Timbuktu liksom. Mm. Okej då, då åker jag med. Jag hade inte tänkt åka dit.
Och sen när ni är i Timbuktu så är ni på något hotell eller vandrarhem eller något liknande. Ja. Och vad är det som händer då?
Ja, då vi kommer ju på kvällen innan, dagen efter. Visar ju sig att det är fredag då och det är fredagsbön. Det visste jag inte då och det tog ganska lång tid innan jag fattade. Tänkte efter liksom att det var ju fredagsbönen där som de slog till. Jag ligger och sover och så kommer de, så hör jag skrik. Så fort jag öppnar dörren till det här rummet då för att jag ska gå ut på gården så... Där står det liksom en kille med en kalashnikov och ja, så jag blir stående där. Sen leds jag ut och förs iväg på en bil.
Och under den här händelsen, det hände någonting också?
Alltså, när ni förs iväg på flaket där så...
Ja, skjuter de då en av en annan turist som de försöker få upp på flaket innan. Och när han vägrar där och så leds jag ut. Som jag uppfattar det så tar jag hans plats. Alltså. Mm.
Och det här är någonting som präglar hela din tid där när du är till fången och så här.
Ja, och sen blev det ju så provocerande när de andra två på något vis kände som de förträngde det. Mm. Då blir det ännu mer liksom att man vill, men fattar ni liksom inte att de sköt i honom liksom? Vad kommer hända med oss?
Ja.
Alltså holländaren och sydafrikanen.
Ja, det kändes som de liksom förträngde det. Jag tror aldrig de nämnde hans namn liksom. Och det tyckte jag också var så extremt provocerande. Det blir lite så här, man blir anti på något vis också. Alltså,
anti.
Men jag menar, de sitter och pratar, diskuterar ändlöst vad händer med våra fordon. Eller liksom, vad är nästa semesterresa? Och ja, men förutom då att man berättar om sig själv och sin levnadshistoria och sånt där. Det uppskattade jag faktiskt. Men redan där hade det blivit en liten schism. Så att de satt egentligen och tjaxat och pratade för Steve egentligen. Och så blev jag mer och mer liksom att, ja, men, jag försöker tänka här och nu liksom. Mm. Och det blir också, det var ju början på en spricka mellan oss. Mm.
Och det är någonting som jag tänkte väldigt mycket när jag läste boken, att det är helt uppenbart att det har ju skurit sig mellan er två väldigt tidigt, och det blir ju konflikter så småningom. Men det jag tänkte på när jag läste boken, det är att jag tyckte att det kändes nästan som om, i vart fall när jag läste boken, så känns det som om mer att du är väldigt mer frustrerad och irriterad på Chuck och Steve än vad du är på att du har blivit tillfångatagen. Och jag kan läsa en form av, jag vet inte om du är som person så här att du inte blir arg och upprörd och skriker på någon, men jag upplever en form av passiv aggressivitet i tonen när du skriver boken.
Oh. Jo, men alltså det är svårt, man är ju mänsklig. Alltså först och främst, det är helt rätt där att vi fångar levde ju liksom så in på varandra, så att det nöter.
Ja.
Och sen är man så stressade liksom och rädda och allt det här liksom, så att börjar man misstro varandra så blir det direkt väldigt, byggs det upp. Och sen är det ju det här liksom att någon går runt när man försöker sova och liksom stör, eller liksom någon tar lite för mycket mat, och någon liksom, nu har jag gått och tiggt vatten 3 gånger i rad, ska inte du göra det nu? Ja, men jag lagade ju mat. Så här små grejer liksom som bygger upp, och sånt kan man ju lösa liksom ofta, men för oss byggde det upp mer och mer liksom, också för att vi hade fundamentala skillnader. Sen var ju 3 också. Mm. Så det blev ju att de tydde sig till varandra, så de behövde ju inte mig. Och då blir det väldigt svårt. Alltså. Men ja, alltså det var jävligt bittert. Alltså det kommer mycket mer. I början är det liksom så här, jag tänker ju också så här att okej, vi gillar inte varandra liksom, men vi samarbetar ändå. Det är vi mot fienden. Mm. Sen blev det ju det här liksom att allvarliga saker, och först det här med ordboken till exempel.
Ja, just det.
Det var liksom första gången, alltså.
Berätta
det
om,
finns
ordboken.
Ingen skäl. Alltså vi fick ett paket som vi fick behålla. Det kom ganska snabbt. Liksom, det visade att det pågick ju någon förhandling. Det kom ju ganska snart efter 2 månader brev som vi skulle hålla upp. De fick vi inte läsa. Och det var ju fruktansvärt faktiskt. Och sen efter 3 månader så fick vi, förutom brev som vi fick faktiskt läsa och behålla, så fick vi saker då. Så jag fick ju saker som jag själv hade köpt liksom. Det var saker som fanns på motorcykeln. Så det funderar ju väldigt mycket, hur gick det till liksom. Men sydafrikanen fick ju saker från Sydafrika.
Mm.
Och han fick ju då, alltså hade jag fått önska någonting i hela världen så hade det ju varit arabisk engelsk ordbok och sen fransk engelsk ordbok. Och han fick ju fransk engelsk Oxford French English Dictionary liksom. Och det var, alltså jag har ju pluggat språk, det är min grej liksom, att åka runt i olika länder och plugga språk. Så att den fick jag inte låna.
Nej, just det, för du kan prata kinesiska. Vad kan du mer prata för språk?
Alltså, jag har pluggat de här.
Ja.
Men jag kan prata kinesiska till exempel. Men jag har ju pluggat italienska och spanska. Och tyska och så här, men jag kan inte prata italienska längre.
Men jag tänkte så här, kände du, nu är en korkad fråga, men du berättade att du var väl så trött på att åka runt på motorcykel, utan du ville stanna till, och en grej har ju varit att du ville lära dig språk, och nu fick du verkligen chansen att lära dig ett nytt språk här.
Ja, det var väl det mest repressiva sättet och, och liksom mest vad ska man säga? Nej, det var ingen bra sätt att lära sig språk. Det var svårt. De pratade ju massa språk. De pratade ju, det var ju väldigt få som kunde prata klassisk arabiska. Och sen är det ju massa minoritetsspråk och sånt där. Och de ville ju absolut inte lära ut heller.
Nej.
Så blev man för pushy liksom.
Så vem vill inte lära ut?
De.
Alltså,
kidnapparna.
Okej.
Okay. Jihadisterna. Jag menar, klart de vill lära ut arabiska så jag kunde recitera Koranen. Men de ville inte liksom att jag skulle kunna... De tyckte det var onödigt för mig att kunna mer än så. Och det kan man ju förstå, men det blir också ett problem liksom när man blir snabba ryck. Liksom, att vi får massa order att göra saker och vi fattar inte vad de säger.
Fanns det någon anledning att tro att de kan engelska men inte visar det? För att ha någon sorts dominansposition?
Alltså det fanns ju alltid den fruktan. Alltså jag fruktade... fanns extremt få. Alltså det fanns ju en britt där till exempel. Det var ju jätteläskigt. Mm. Han kunde ju bättre engelska än vad jag kunde. Alltså att han kunde ju höra... Man kan ju höra långt liksom när någon sitter och pratar. Så här. Men vad jag var rädd för var ju de här unga killarna. De hade ju mobiltelefoner då, som de kollade såna här propagandafilmer på. Och de satt ju och lekte med alla funktioner, den här kameran. Och det finns ju mikrofon, inspelnings... Att någon skulle spela in liksom om jag satt och pratade.
Just det.
Och sen ge det till den här britten till exempel. Och jag sitter där och ibland får man vara ju tvungen att bita sig själv. Jag hade ju liksom lovat mig själv att aldrig skämta om religionen, Mohammed, Koranen. Men det gick liksom inte. Man levde ju liksom i den här Monty Python-världen. Liksom. Det blir ju så absurt. Alltså också när alltså, tron och verkligheten liksom klaschar. Liksom. De tror ju, alltså i jihad blir man ju aldrig hungrig, trött och rädd och sådana saker. Mm. Och jag har aldrig sett en tröttare hög hungrigare bunch liksom på ibland. Det var ju liksom huggsexa om det fanns lite kött och sånt.
Du var men det är så att du skämtade om med...
Alltså ibland kunde man ju komma in i liksom om jag och Steve delade koja så där. Vi kanske inte pratade så mycket men ibland var det ju ändå liksom så här, de var ju lite hungriga ändå kan man ju säga kanske. Eller ja, alltså det var ju Steve, sydafrikanen gick ju mer och mer in i det här.
Alltså, in i?
Tron. Det blev ju med åren svårt. Liksom, och det gick ju inte att prata längre. Men då är det är också provocerande liksom, att man vill kanske driva lite mer. Och så.
Men jag fick för mig att du var den första personen som konverterade till islam.
Ja, men jag trodde ju, jag gjorde det ju bara för att liksom, rädda skinnet på mig själv.
Men även när du gjorde det så gick du in för det i helhjärtat. För du försökte lära dig hur man ska be ordentligt. Ja. Heter det wuzu eller vad heter det när man tvättar innan? Wuzu, ja.
Ja, alltså, jag gjorde det för liksom, jag trodde mitt liv berodde på det. Så att det var verkligen all in försöka... Om man ska övertyga någon att man är nyfrälst eller så här, då är man väl intresserad, tänkte jag.
Mm.
Och sen tänkte jag att de kom testa mig liksom. Och det fanns ju liksom ingen gräns på hur hemskt det skulle kunna bli. Så att jag hade svårt att tro att det skulle rädda mig. Allting kändes som att det var upplagt. Alltså hela, alla regler för dem är ju liksom för att de ska vinna.
Just
det. Alltså ju mer man går in i det, ju mer vinner man ju hela tiden. Det finns, de får ju ljuga liksom för jihad. Man får ju ljuga för sin fru liksom, om vita lögner är ju tillåtna också. Varför inte då en vit lögn till en fånge för att lugna ner honom lite? Har man konverterat, visst. Du kommer ju vinna allt i himlen. Men det räckte ju inte för mig liksom.
Du har ju levt ändå som muslim i 5 år. där borta i fångenskap och konverterat. Men ser du några, alltså, jag tänker för många som inte, vi kan snacka om islam och muslimer i generella termer, men vad kan du säga utifrån att ha läst Koranen? För du kunde väl till och med Koranen utan till?
Nej, inte hela.
Inte hela.
Oj, shit, vilket projekt det är. Alltså. Ja. Och speciellt hålla det levande också. Mm. Att göra det en gång. Det var ju rätt många som hade gjort det i koranskolor och sånt. Men att fortsätta, det är ju en livsstil liksom. Nej, jag la av efter ett tag i princip. Det kändes inte som jag... Det kändes inte motiverat att jag skulle kunna mer än de flesta av dem liksom.
Men samtidigt så tänker jag att man skulle kunna plugga så pass mycket så man kunde argumentera för sina rättigheter. Att här så står det så här. Ni kan inte göra på det här sättet. Det fanns inte...
Okay. Det är svårt, men alltså Koranen, det tar man inte riktigt från Koranen liksom, utan det är hadither och så här, men på sätt och vis, alltså mot de här unga killarna som kommer, som har mest av tradition och sånt, som inte kan saker och ting, det var ju mest om de kom och försökte få mig att göra grejer, speciellt när jag hade varit där ett antal år, så lärde jag mig liksom att säga nej. Lite också så att man steg i graderna. Liksom, att de här yngsta, mest nyrekryterade. Att man, egentligen var ju jag lägst. Mm. Speciellt efter flykten. Men man kan ändå liksom komma in, stiga lite i graderna. Liksom, när man blir lite kompis med ledaren. Dricka te med de högsta ledarna. När de kommer, det får ju inte de yngsta. Då sitter de längre bort i ringen liksom.
Mm.
Men kanske ledaren kan vara lite intresserad av och ja, lite nyfiken kanske så här. Och kan man bete sig väl liksom, så kan man säga något kul liksom, eller de tyckte ju det uppskattade liksom, när man kunde liksom så här små, jag menar, små gester och så här, liksom.
Men är inte rätt provocerande att du som vit kommer dit och lär dem hur de ska tolka Koranen? Alltså från deras sida då?
Nej, men alltså det kunde jag inte göra. Alltså de yngsta, det är en annan sak. Men alltså de lyssnar ju inte på mig. Men jag kunde ju säga nej liksom, att jo, men det är okej att hålla händerna så här. Men det finns så här liksom, tre olika sätt att hålla på som är okej. Och så därför det är så, jag fortsätter göra så här liksom, vad du än säger. Det är inte så att jag kommer... De lyssnar ju aldrig på mig, om man säger så. De lyssnar ju på sina ledare och propagandafilmer och allt det här, liksom, eller kompisar. Och ledarna, de... Alltså det finns en ganska så klar ideologi liksom, och tolkning av allt det här liksom, som har lång tradition. Jag var ganska imponerad, eller jag var lite oväntat. Liksom. Det är ganska tydliga regler ändå, livsregler, som... Det är inte så mycket tolkning. Alltså utifrån, det har redan tolkats av folk som är godkända och så här. Så det finns tolkningar. Det är bara de nya grejer som det kan vara lite debatt om.
När du tittade på de som var ledarna och de som var under rang under ledarna, var du övertygad om att de var religiöst övertygade? Eller var de cyniska våldsverkare som bara använde religion som en grej, utifrån det du har sett? Var det religiösa människor du hade att göra med?
Ja, absolut. Men sen är det ju, vi är ju alla människor liksom.
Mm.
Men ledarna är ju djupt i det där liksom. De kommer ta dig in i döden. Alltså de fortsätter kampen själv, känns det som. Jag kände igen mig lite i när jag läste, jag lyssnade på din bok till exempel. Mm. Alltså de som har uppvuxna i det, de har haft så många anhöriga liksom, som har dött i kampen, och det är deras liv. De har liksom varit förtryckta. Det är ju algerier då, i det här fallet, som i flera ställen i Mellanöstern, så de vann ju val och sen blev det ju, militären tog över och sen kraftigt, alltså de fick fly till bergen och liksom ärrade liksom veteraner, gerillakrigare ut i fingerspetsarna. Kanske de är ättlingar till, det är liksom nästa generation som har uppvuxen från början. De känner inte till något annat. Och det är liksom helt enligt, det är ju samma liksom som Mohammed var tvungen att fly, och det står i citat liksom att man ska fly till bergen om det inte finns andra troende liksom, så samlas man i bergen. Det är liksom helt enligt, alltså vi levde verkligen, det sa ju de, det fick jag höra flera gånger liksom, vilket privilegium liksom, att vi kunde leva där bland kamelerna och åsnorna och getterna liksom, och leva liksom Mohammeds liv ut i fingerspetsarna. Liksom.
Lite svenskt att man uppskattar naturen och allting. Men du, jag tänkte på, det finns ju en så här psykologisk fenomen som heter Stockholmssyndromet. Ja. Och du har ju levt med de här personerna under länge. Kunde du på något sätt empatisera med deras kamp ändå? Trots att du var tillfångatagen, kunde du på något sätt förstå varför de bedrev den kampen de bedrev?
Ja, alltså, ja, jo.
Du kunde göra det,
absolut. Det är lite nästan så att jag hade önskat att de var, att det var någon självständighetskamp liksom. Alltså som Västsahara eller Tuaregerna eller något sånt där. Alltså att de slogs för sitt land och sina rättigheter och, mm, och sånt där. Då hade man ju nästan kunnat,
ja, köpa det
liksom. Men det här var ju liksom helt koko egentligen. Mm. Alltså det var ju liksom det här. Några av de här mest religiösa ledarna snackade ju om att det är liksom som Temeshek, Tuaregernas språk, liksom att det är ett skitspråk. Liksom det finns en rasism i det hela. Alltså liksom vi skiter i det här landet egentligen. Vi slåss ju bara för himlen och det här. Och då, ja.
Men det var ju det under när Sovjet ockuperade Afghanistan. Och bin Laden och andra araber som kom till Afghanistan. Det var ju inte för deras kärlek för afghaner som folk eller Afghanistan som land, utan det var ju att det här var en unik chans att kunna dö i martyrskap och komma till himlen och att få göra jihad. Och så de gick med i Mujahideen där, och det finns böcker skrivna från bland annat Lawrence Wright som skriver att de här araberna när de kommer dit, att de är så jäkla, vad ska man säga, modiga eller dumstridiga i de här striderna, att de springer mot kulorna och i nästa scen så står de i ring bland en som har dött martyrdöden och gråter av avundsjuka, att varför fick han komma till himlen men inte vi, nästa gång är det vår tur. Så ideologin i sig är så här, min fråga är, tror du att vi i Sverige och i väst underskattar ideologins kraft?
Jag vet inte om vi underskattar den. Ibland känns det som vi alltså jag tror att de har tiden emot sig och så här. Liksom det är inte så att jag ser Al-Qaida och så här som största hotet mot väst och så här.
Nej, jag förstår det, men min fråga är mer att
det finns en debatt om de är kriminella jihadister eller jihadister och sånt där. Och det finns ju i öknen, alltså det är svårt att hålla hemligheter 5 år. Alltså det är lätt att, jag såg inga tecken på att de här skulle vara kriminella. Liksom. Eller kriminella i vårt sätt att se det. Men att mot sina egna regler. Och ett knark till exempel. Jag såg inga tecken som helst på att de skulle acceptera ens knarkhandel faktiskt.
Så några socioekonomiska faktorer som bidrar med orsak till att man var där man var?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Som exempelvis då, vadå?
Fanns inga fritidsgårdar?
Det fanns ju inga skolor, finns inga sjukhus, finns inga arbetsplatser, finns ingenting liksom. Du kan, alltså det finns inte så mycket val. Och sen, jo, det finns kriminella då. Det finns smugglarnätverk och klaner som håller på med det här. Det såg jag tecken på. Det var folk som hade hoppat av och folk som hoppade av till dem också. Och det snackades om att de hade bättre bilar och bättre utrustning och sånt där. På något vis kanske det är så att de samma existerade av taktiska skäl. Det är dumt att liksom strida med någon som rör sig i samma områden.
Ja.
Jag vet inte. Men det var lite, de fanns. Visste jag, men jag visste inte så mycket om det. Liksom. De kör över vallare till Algeriet på något vis och med liksom bästa bilarna och sånt. Men de, det var inte okej okay, liksom. Det kändes också så att fick de här jihadisterna makten så skulle det upphöra då. Lite nyfiken då liksom, i Afghanistan med knarkhandel och sånt. Men talibanerna är inte riktigt samma sak här. Jag vet inte hur populära Al-Qaida var liksom, som grupp utlänningar då. Du, som du säger liksom, man måste vara på samma sätt liksom, de här killarna är inga roliga, det är inget roligt liksom. De är inga, det är inga kul snubbar som kan, de är skitdåliga på festa om man säger så.
Det är ingen man tar en öl med.
Alltså, nej, absolut inte. Men inte ens liksom, när vi firade Eid efter Ramadan liksom, det var okej, okay, en get extra bara, liksom. Det var skittråkigt. Ingen musik, liksom, det är bara såna propagandafilmer. Unga killar tycker inte det är kul liksom. Man tröttnar. Det är ju bara de här ökenkillarna, unga som inte har sett någonting annat som tycker det är häftigt. För alla andra känner ju till att det finns ännu häftigare grejer.
Just det.
Jag måste spinna vidare bara att när man lämnade från Sverige och Europa och åker ner och joina Syrienkriget. De unga killar som lämnade, man har ju fått läsa brev de skickar från Syrien till sina släktingar. Och där skriver de uttryckligen att det var inte så coolt som vi trodde. Det är ganska dött här. Och de tvingar oss städa toaletter. Och vi trodde att vi skulle vara så här jihadi-cool. Gå runt och skjuta i Kalashnikovs och ha operationer. Men det var inte så mycket av det.
Och det är ju många av det, är det här som inte ibland kommer med i debatten. För att när man pratar om återvändare från de som har varit extremister. En del av återvändarna är att de hade en föreställning kring hur det skulle vara. Åker dit och upptäcker, det var inte precis som jag hade tänkt mig. Och jag drar hem. De är ju inte nödvändigtvis stridande återvändare. Och det, jag kommer inte ihåg ifall det var just i din bok, men jag har även läst eller lyssnat på Steves bok Six Years Prison in Hostage, som också är bestseller. Och han beskriver samma sak, att det var många andra som kommer dit som inte var särskilt imponerade.
Men det såg man ju i, när man gjorde utredning på jihadister i Storbritannien, eller ungdomar som har växt upp i Storbritannien som anslöt sig till IS. Så var det två stycken som, där man såg där vad de hade handlat på internet innan de åkte ner. Där de hade köpt Islam for Dummies 2 veckor innan de skulle åka ner. Det var därför jag var nyfiken på så här övertygad, den religiösa övertygelsen där du var. Men det är ju två olika världar på många sätt.
Men det är olika personer också. Alltså, ja. Jag kör ju det här liksom, att jag tänkte på dem som 3 olika grupper. Ledarna då, hårda kärnan. Mm. Och sen är det de här alltså i Mali, det är ju folk kan ju inte läsa och skriva så här. Så att de som kom in resande liksom från, även från grannländerna, Mauritanien, Marocko, Tunisien, de kunde ju läsa och skriva, hade ju gått grundskola och så. Så att de var ju på en helt annan nivå. Och jag hade ju liksom en religiös, som alltså uppväxta i ett religiöst land, så de har ju liksom, alla barn i Mauritanien lär ju sig recitera rätt mycket och sånt där. Men de var ju också nyfrälsta, liksom radikaliserade, kollat på alla de här videofilmerna och sånt här liksom. Så de var ju på ett helt annat sätt. Kanske också lite småkriminella och liksom rebeller och allt det här. Men de var ju ganska otrevliga och liksom, ja, alltså deras flamma brann ordentligt liksom, men sen så falnade det ju ganska fort. Så de, antingen dog de ju liksom, eller så blev de ju bittra.
Mm.
Och liksom hade svårt. Och sen var det de lokala unga killarna, stora merparten. Och det är ju mer pragmatiskt liksom, att de tycker det är en karriärsväg, det är liksom en möjlighet att bli något och något att tro på. Och sen är det ju häftiga bilar och vapen och sånt här liksom, häftigt.
Och tredje?
Ja, det är de tre, okay, alltså ledarna, yes. Migranterna och de lokala, som jag såg. Och det vi pratar om här då, det är ju migranterna. Han som kom, ja, från Storbritannien.
Just det.
Tunisier, från Egypten och sånt där. Och de var ju liksom taggare. Men Mali är svårt att rekrytera till. Det var en mauritanierna som hade rest runt i Libyen och försökt rekrytera dem. För de är viktiga, de här migranterna. Det är ändå häftigt för de här lokala till exempel att de går med i en rörelse som är global och liksom de får höra historier från Egypten och Libyen och liksom det blir verkligen så att man känner att man är en del av något större. Och så blir det liksom något större än det här lokala käbblet då, när det blir araber mot tuareger och fulanis och liksom det känner de så väl till. Men det här är ju någonting annat när de kan strida tillsammans.
Det var när jag var när jag skulle ansluta till Folkets Mujahedin och var nere i Paris, så fanns det ju det var kvinnor som var från England och det fanns österrikare, alltså som inte var halv iraner eller så, utan de var helt, såg annorlunda ut.
Och som hade anslutit sig till Mujahedin?
Ja. Och det är precis som du säger, att när det finns till och med utomstående som ansluter sig, då förstärker man ju den här idén om att den här grejen som man ska strida för är helt rätt. För nu är det inte bara vi iranier, utan nu är det folk utifrån också. Jag tänkte på en annan sak som jag har stört mig mer och mer på, och det är den här organisationen Al-Qaida, som jag uppfattar är väldigt missvisande när vi pratar om det. Jag tror att de flesta tänker på en Al-Qaida som en, förvisso så är det en global organisation, men det är inte alls som vi tror, eller hur? Utan det består ju av löst olika organisationer som strider för samma sak, men det är, och kanske under samma paraply, men de är ju självständiga från varandra. Eller har jag fel? För den grupperingen, hur ofta refererar de till sig själva som Al-Qaida där nere där du var?
Nej, de refererar sig som Mujahedin.
De sa att de var frihetskrigare.
Ja, men det är nog mer alltså de här filmerna och det här, de har trohetsed, alltså det finns en hierarki, så att det är ett liksom, en organisation. Sen är det ju det rent praktiska att kommunicera liksom i Afghanistan från Algeriet till Mali. Det är ju svårt.
Jag har pratat med andra personer. Det finns ju en annan svensk kvinna som var tillsammans med en Al-Qaida-ledare, Anna Sund, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon har skrivit också en självbiografi, och när jag pratade med henne, hon har levt med de här Al-Qaida-människorna eller ledarna. Hon beskriver också, som andra gör, att det här är ett nätverk av organisationer. Och rättar man mig fel, men du kan ju det här bättre än vad jag kan, men jag uppfattar som att använda begreppet Al-Qaida utåt sett är ju lättast, för att liksom, då kan man säga det här Al-Qaida, men sen så är det de lokala grupperingarna som har ju kidnappat och så. Eller är jag helt ute och cyklar?
Det är nog alltså de försökte faktiskt väldigt mycket att vara en del av någonting större. Så gott det gick. I krig, sån här rörelse kan ju inte kommunicera hur fritt som helst. Men de hittade ju massa papper i Timbuktu till exempel, som var kvarlämnade med instruktioner och diskussioner med Osama bin Laden till exempel. Okay. Mm. Så det är mer än man... Alltså de vill söka. Liksom, har de någonting som är oklart till exempel, så tror jag de vill liksom ha någonting från det centrala. De snappar upp liksom, de här predikan som kommer från Afghanistan och sånt där. De lyssnar och analyserar och försöker utifrån det då göra saker.
Mm.
Alltså det kändes som att när man såg som i Syrien till exempel, när de då flera grupper slog sig samman liksom, då gjorde de det i Mali också, för att visa liksom att nu har vi alltså finns massa citat i Koranen också, så här liksom att man ska enas och muslimer och sånt där. Och då gjorde de det också. Det fanns ju massa organisationer där i Mali, men egentligen var det ett och samma, så i vitt jag kunde se. Och det är ju taktik då. Då kan man ha vissa grupperingar som förhandlar med regimen, med militären, så här fredsförhandlingar, andra som absolut inte gör det. Det kan vara händigt. Sen är det väl, kan det ju också vara lite sådana egna ledare som har lite egna idéer och sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag hade ingen insyn
min fundering när jag läser boken är att hur alltså att kidnappa er tre, hur centralt är det, någon som har någon själv har kommit på, en lokal gruppering som har kommit på att någon ska kidnappa, eller kan man avkräva ansvar från högre upp i hierarkin? Det är så många sådana här frågor, och framförallt när man ska börja med, när man ska börja leta efter er och förhandla med er, alltså Al-Qaida, vem fan ska man förhandla med? Hur ska man gå tillväga? Vem ska vara ansvarig? Det är ju de här frågorna som dök upp i mitt huvud när det gäller själva, alltså om man skulle få utifrån en, liksom, Sverige som regering, hur ska förhandlingen gå till? Vem ska man förhandla? Hur kan man lita på dem? Och jag skulle säga, det är en jättebra bok, och det på många sätt så finns det ju, man får verkligen en känsla av hur det är och vad det är 5 år ut i öknen. Men de här frågorna är jag mycket, mycket mer intresserad av. Jag hade önskat att de fanns i boken också.
Men alltså, ja, alltså vadå om Al-Qaida och organisation och så?
Dels, jag skulle gärna vilja se, jag skulle vilja höra dina reflektioner utifrån ett större perspektiv, hur du blir en bricka i ett större sammanhang mellan Al-Qaida, mellan väst, mellan islam och kristendom, och hur allt det här har ett samspel och där du egentligen bara är en bricka i spelet.
Okej, du vill att han ska bli en världsexpert på, nej, en sociologisk expert på, nej,
jag vill höra,
geopolitiska...
Jag skulle vilja ha en kapitel där det analyseras utifrån ett annat perspektiv.
Men då kanske han ska bjuda in Magnus Ranstorp som får göra det.
Eller
då.
Alltså, så ska det vara en kapitel där det handlar också om, liksom, efterarbetet. Hur, jag är själv nyfiken på hur har arbetet gått till? Hur har det gått till rent processmässigt från samhället, för att kunna staten till att förhandla det här?
Den informationen sitter inte jag inne med.
Nej,
gör du inte det, Johan?
Nej, men är det, men det skulle, är, du måste ju ha fått någorlunda svar på de här frågorna.
Nej. Faktiskt inte. Men det går att ta reda på rätt mycket själv.
Ja.
Hur menar du?
Alltså, det
eller är det så att du har fått instruktioner att du inte får prata om det? Eller?
Nej, det har jag inte. Men det är helt enkelt att jag inte blivit informerad.
Nej.
Jag har ju träffat en hel del folk. En del säger bara liksom att de var inblandade. That's it. Mm. Och så ställer inte jag några frågor. För det är ju uppenbart. Liksom, om de inte berättar så kommer de inte berätta heller. Yeah. Sen är det väl så. Liksom, det är ju känsligt då. I och med att det har med andra länder att göra. Alltså förhandlingar och sånt här sker via ombud. Och då kan man inte säga någonting. Nej. För då funkar det inte kanske nästa gång.
Men det kan inte vara så komplext egentligen. Jag tänker om vi tar Afghanistan till exempel, innan talibanerna tog över. Är jag helt ute och cyklar om jag gör antagandet att den afghanska regeringen i Kabul hade kommunikation och kontakter med talibanska ledare? Så då tänker jag att det måste ju vara någon liknande struktur i Mali.
Förutom att det var statskupplan. Så det fanns ingen... Det är ju förmodligen en orsak till att det blev så lång tid. Det blir krig och sen blir statskupplan.
Okej, fair enough. Men de som liksom gör statskuppen, om de kan förankra sig, de kommer ju direkt starta kommunikationslinjer med andra organ, precis som talibanerna gjorde.
Det var liksom. Det att här är ju skett ett statskupp. Det finns ingen organisation som är erkänt någon annanstans. Så det måste gå som, det går så mycket mellanhänder.
Okay.
Och det finns... rätta mig om jag har fel, men det finns ju en organisation som har haft väldigt stor del i förhandlingarna till att ni blev frisläppta.
Vilka då?
Gift of the Givers.
Gift.
En sydafrikansk muslimsk välgörenhetsorganisation.
Mm-hmm.
Och de har pratat ganska öppet, så att det finns information.
Och sen så finns det också, nu såg jag på var det Nyhetsmorgon, hur det pratades om att Sverige officiellt har sagt att de inte har förhandlat med terrorister. Men ändå så kan vi alla räkna med att det har ju skett en massa förhandlingar och där det har betalats ut en lösensummor. Och det fanns spekulationer från underrättelseuppgifter kring att man hade sett att hur har man kunnat betala ut. Och då har man sett att liksom en del av biståndspengarna till vissa länder har ökat. Och till var det Burkina Faso, och då har man kunnat se att med största sannolikhet så har en del av de här pengarna gått till betala lösensumma och så.
Det är ju en hemlighet. Vi vet inte, men det finns ingen bekräftat.
Nej, men förmodligen så har man gjort det, och jag tror ju inte att det är några hundratusen, när vi pratar om miljoner förmodligen. Och det är ju skattebetalarnas pengar som har gått till dig som vill åka runt i Afrika på din motorcykel.
Jag hade ju önskat att de pengarna gick till mig då.
Ja, men för att få ur dig därifrån.
Ja, nej, men det är fortfarande liksom inte, det är ju inte mitt beslut. Jag är ju förstås, alltså i mina svagaste, alltså i många stunder där så hade jag ju tagit vilken hjälp som helst. Absolut. Jag är obekväm liksom med att det har skett. Jag vill ju inte liksom att det är så, jag kämpar liksom i, jag såg ju som en kamp liksom det här. Och på något vis var det ju förgäves då, för de vann ju då. Alltså det fanns, de fick ju vad de ville liksom. Så att jag satt ju där egentligen förgäves också. Så ser jag på det. Jag kan inte göra någonting åt det. Så därför väljer jag liksom bara att jag kan inte göra någonting. Det är också liksom hela, så var det ju liksom med familjen och med Wendo som satt hemma också. När jag väl var där, jag kan inte göra någonting åt det. Jag måste göra det bästa av det jag har. Liksom, att bara grubbla på hur de mår och hur det har drabbat dem. Det mår ju bara jag dåligt av. Och det hjälper inte dem. Och det är samma sak liksom nu. Jag har ju förmodligen då orsakat liksom rätt stora kostnader. Och det känns surt. Det är skittråkigt liksom. Men jag kan inte göra någonting åt det. Och jag kan bli en duktig, liksom en ordentlig skattebetalare framåt. Men förmodligen kommer jag aldrig kunna betala tillbaka det.
Om det skulle komma fram hur stor den här summan var. Och så bildas det så här Facebookgrupper. Vi som tycker att det var för mycket betalt till Al-Qaida från svenska staten, som gick till Johan Gustafsson. Skulle det göra dig, hur skulle du känna om du skulle se en sån rörelse?
Jag kanske skulle gå med.
Men jag tänker att du kan vara ledare.
jag går hem och startar.
Det här är så jäkla svenskt. Jag ser att det finns två sätt att se på det här. Det ena är, fan Johan, var du tvungen att slösa bort mina skattepengar? Men sen så tror jag att ett amerikanskt perspektiv skulle vara så här, fuck, du är en jävla hjälte. Vilken annan människa som helst som hade suttit där i öken i 5 års tid, man hade tagit livet av sig, man hade inte velat leva, man hade liksom gjort slut på sitt liv. Men det svenska sättet är att, varför har du kostat oss så mycket pengar? Och på den delen så ser jag också en sak som jag reagerar på, som jag vet inte vad jag ska tycka, men du har ju fått också en skadestånd. Mm. För man har ju, Johan är ju brottsoffer. Mm. Och du fick väl jag vet inte om det var en rekordstor skadestånd också. Som du har fått. Och som behövs med tanke på allt lidande du har varit med om. Det finns ju också argument kring att Johan, du har valt att åka dit frivilligt. Du har åkt in i ett område som är konflikthärjat. Och det här blev resultatet. Varför slösar du på våra pengar?
Mm. Och kan du berätta hur mycket det skadeståndet var på?
Ska vi se. Det är ju skatt och sånt också. Men det är typ 1 miljon. Kommer jag inte ihåg om jag fick ut så mycket. Men det, alltså beloppet var ännu högre. Det, ja, något sånt.
Men det jag stör mig ändå i slutändan på, det är att det här har ju satt sig i ett system där de här Al-Qaida-människorna, men även terrorister ute i somaliska kusten, frihetsberövar människor, frihetsberövar stora fartyg och börjar förhandla med väst. Och alltså de får en massa jävla pengar. Och jag blir så jävla provocerad över att de har satt det i system. Och de får, det funkar liksom.
Mm. Och det här började ju alltså så. Alltså det blev kidnappningar i Algeriet först. Busslaster med västerländska turister. Många tyskar och så här. Det betalades med en gång. Mm. Och sen var det italienare, spanjorer, schweizare och så vidare, europeer alltså. Det pågick och hela tiden så blev beloppen större och större. Det kände inte jag till då. Men det var i grannländerna skedde det liksom successivt. Och där då, det här var ju någonting som det diskuterades av inom alltså Al-Qaida-organisationen. Och, alltså hur mycket, dels att hur lönsamt det var och summor då, hur mycket de skulle kräva. Så där var ju någonting som kommunicerades och det spreds ju då sen till Yemen och i, jag menar i Syrien och Irak. Liksom det. Nu vet jag inte exakt om det började i Algeriet, men det var ju väldigt tidigt. De var ju inte Al-Qaida-organisation från början. Eller anslöt sig inte till Al-Qaida först. De fanns ju innan bin Laden och så här. Så att det som betalades ut där finansierade ju sen vidare. Mm. Det som blev min kidnappning sen.
Just det.
Och till det då kan jag ju berätta att jag pratade ju med de som hade varit med alltså i Mali där från början. De hittade ju liksom norra Mali är lite så här vilda västern, så att det blev en bra tillflyktsort för dem när det blev pressat i Algeriet. Och när de kom till Mali så hade de ju ingenting. De levde bara på ris, höll sig långt borta från lokalinvånarna för de var rädda och så här. Och hade väldigt, väldigt ont om pengar. Det är kidnappningarna sen som gjorde att det här kunde bli så mycket större så att de till slut kunde ockupera norra Mali.
Hur ska man kunna få bukt med det här? Alltså det här fenomenet, det här problemet. Går det att lösa de här? För jag ser det...
Det är ju... Alltså det här blir det ju då att man spelar ut olika länder mot varandra. Så att om Europa betalar och Storbritannien och USA betalar inte till exempel. Så blir det ju att massa amerikaner och britter stryker med. Så har det ju varit. Det är ju en stor överväldigande del av britter och amerikaner som har avrättats och europeer som har släppts i Syrien och i Nordafrika och så här. Och det är ju väldigt, amerikanerna är väldigt bittra över. Alltså det är militär personal och så här förhandlar de och betalar säkert, men inte civila. Så det är en stor skillnad på europeer och nordamerikaner här, till exempel. Men det är ju att samarbeta då. Att länder går samman liksom och bestämmer att nu betalar vi inte mer. Men då blir det ju liksom en grupp som råkar illa ut. Det är ju väldigt svårt politiskt sett. Och där är det svårt att hålla igen liksom. Men det är ju så. Vi satt ju där i många år. Efter oss försvann ju all turism för övrigt. Mm. Och sen var det ju biståndsarbetare, nunnor och läkare och så här som levde där som blev kidnappade. Och de har ju suttit väldigt länge. Så att konsekvensen blir ju liksom att gisslan sitter kvar. Och det är ju väldigt lidande då för väldigt många. Det är en svår avvägning här. Det är ju också hur, dels naturligtvis hur stor summan är, men också vilken konsekvens den summan får i landet där det hamnar. Det finns ju historier om till exempel i Somalia då, när det blev så extremt mycket pengar att de inte kunde göra av med de pengarna. Så det blev någon slags inflation i princip.
Folk skickade de tillbaka dem då?
Nej, men en typ att man kunde inte spendera dem. Så att de, nej, jag tror inte man skickade tillbaka dem. Men i Mali där så är det i princip att nu går man ju mot inbördeskrig. Och det är ju extremt många flyktingar och människor som förlora sitt levebröd och sina liv. Det är ju nästan 1 miljard som har betalats ut enligt New York Times. Och det är ju några år sedan.
Jag undrar hur reaktionen hade varit om istället för Johan Gustafsson så var det Ali Hussein Abdirahman som valde att åka på en Jordan Afrika runt på sin motorcykel och blev kidnappad. Mm. Och så skulle Sverige betala en summa för att få ut honom.
Då hade Facebookgruppen hetat Låt packet dö.
Ja, jag tror det. Eller?
Jag tror nästan att alltså, myndigheterna hade reagerat på något liknande sätt. Däremot i pressen så hade det nog låtit annorlunda kanske.
Jag tror också myndigheterna hade agerat på liknande sätt.
Jag tycker alltså då, personligt på individnivå så tror jag säkert enskilda poliser kan tycka att det är liksom lite så här. Jag tror de var, det var väldigt många som var väldigt glada liksom när jag kom hem. De har jobbat med fallet länge och liksom kunde relatera till min familj och sånt där. Det kanske inte finns på samma sätt liksom om man jobbar med en familj och som har rötter i ett annat land. Liksom. Det är svårt att, man har inte samma, jag vet inte, jag spekulerar bara.
Har du fått höra någonting om just, alltså någon slags kritik på att den summan som betalats ut och att man har hjälpt det, och så är någon som har reagerat negativt?
Ja, absolut. Men
på vilket sätt manifesterar sig det? Är det folk som hör av sig till dig? Eller?
Det har nog varit väldigt lite egentligen vad folk kan få höra. Men det har ju inte varit någon stor. Men det kommer ju meddelanden förstås på Messenger och så.
Det gör det?
Ja. Men jag menar, jag förstår dem liksom, så att jag säger inte, jag kan inte försvara mig liksom. Jag tycker också det. Jag tycker att nu vet jag inte hur mycket pengar det kan ha röra sig om, men de kan omvandla även små summor till, alltså de har, hela Libyen har liksom fallit samman. Det finns hur mycket vapen som helst. Och där finns hur många fattiga killar som helst. Så det är en väldigt dålig kombination med pengar.
Mm.
Man kan beväpna väldigt många. Liksom. Det har ju gjort att hela civila samhället, klanen och det här liksom, har fallit samman, alla vapen. För nu kan ju unga killar liksom ju skapa sitt egna lilla maffia eller gäng och bara stjäla saker. Liksom.
Som är ransom pengarna som kommer från väst, menar du?
Ja, det finansierar ju de här terrororganisationerna som är väldigt organiserade och väldigt ekonomiskt liksom, de har håller på med kvitton och grejer liksom. Men även alltså andra unga män som får tag i vapen, så för det blir ju liksom en cirkulation på vapen och så.
Ja, men det argumentet kan man ju dra på svensk bistånd också. Vad ligger det på, 40 miljarder eller någonting?
60 miljarder.
Ja, så, och det är ju ingen hemlighet att det läcker hur mycket pengar som helst därifrån in i sådana organisationer. Samtidigt som jag själv tycker att en liberal civilisation ska fan stå upp för sina medborgare. Det är som, vi kollade på Full Metal Jacket igår. Stanley Kubricks. Och det slår mig alltid när jag kollar på amerikanska krigsfilmer hur så här, när en soldat blir söndermanglad liksom av en machine gun och du ser att den kommer aldrig klara sig, så av princip måste den ändå rycka ut tre medics med lite så här hjälp och försvar för att ändå ge den här soldaten en värdig död, fastän den kan riskera den här medicsens liv och de som försvarar medicen. Och att det är en princip man står fast vid. Och på samma sätt så tycker jag att västerländsk civilisation ska stå upp för sina medborgare, såvida det inte är en så här jättetydligt område där det är absolut så här, det är 100%, 99% risk att du kommer fastna om du åker in där. Och då kan myndigheterna säga, åker du till det här landet så hjälper inte vi dig.
Jag tänker på vet. Saving Private Ryan.
Ja, ja.
Den är baserad på en riktig story. Mm. Men jag såg den för någon vecka sedan med Ida, och det slog mig hur liksom, lite efterblivet den ändå var. För att de tog med sig män som också hade familjer, men det var någonting med Private Ryan att han var den tredje brödern av en skara av bröder, och att alla bara kände för hans mamma liksom. Men det är en otroligt bra film. Men jag måste bara fråga dig, Johan, att jag förstår såklart att du får privata meddelanden av personer som kritiserar dig och kanske staten. Men jag har inte läst någonting om det här i media någonstans. Alltså att man har kritiserat summan på något sätt. Eller.
Nej, men det är väl, det är ju liksom inte jag som har.
Jag förstår.
Så det.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom harblate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom ostedu betala om duskaris namer. Du forman gaflera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Detko star somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.